Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Välkomna till Skönhetspodden!
Jag heter Anja Schöpigran.
Och jag heter Maria Ahlgren.
Och idag så ska vi prata lite allvar.
Ja, idag ska vi så gå under huden.
Ja, och prata om psykiskt mående. Småbarnsårens utmaningar.
Oh,
och annars lite mer personligt. Mm. Om ångest och så.
Mm.
Och sen ska vi ju lätta upp i slutet med lite feel good beauty rutiner och produkter.
Ja, men det ska vi. Och där finns ju lite koppling också, för man har ju faktiskt sett att det här taktila, liksom att ta på huden, att det ju faktiskt har effekter på våra må bra hormoner.
Precis.
Så det hänger ihop.
Mm.
Allt hänger ihop.
Men du har ju pratat tidigare om din kamp mot PMS och hur det är att leva med ångest.
Yes.
Och hur går det med allt det där?
Hur går det med ångesten?
Hur går det med PMS-en och ångesten?
Alltså det där är ju egentligen lite så två spår. För dels har jag ju någonting som kallas lite flummigt för GAD, GAD, Generalized Anxiety Disorder.
Okay.
Och det har jag haft sedan jag var liten. Att jag väldigt, väldigt lätt kommer in i så här oförklarlig ångest. Alltså ångest som man inte kan härleda till någonting. Utan det kan slå ner som en bomb.
Okay.
Som att någon liksom drar undan marken under en. Och att man rullar in i ångest som ju ibland kan gå in då i en panikattack. Så det är ju liksom då ena spåret. Mm. Och jag kan berätta lite mer om det sen, för det tror jag liksom många kan känna igen sig i, det här abstrakta.
Absolut.
Som är väldigt obehagligt just för att man inte kan koppla det till någonting konkret. Och sen så har jag ju då PMS-en, givetvis.
Som är liksom på det här.
Som är på det här. Eller det hänger väl ihop liksom med serotoninhalter i hjärnan. Jag hade ju en fantastisk läkare för många år sedan som ju beskrev det som att jag alltid har som en förkylning i hjärnan, det här att man har liksom en kronisk serotoninbrist. Så att det har jag har ju liksom tagit medicin, alltså SSRI preparat sen jag var 22-23 någonting. Slutat ett par gånger men fått börja igen, för då kommer liksom de här våldsamma ångestattackerna tillbaka.
Så du äter det nu också?
Mm, det gör jag. Men jag har ju ätit en variant många år som heter fluoxetin. Det är ju så gamla Prozac. Mm. En klassisk gammal.
Ja.
Men trots att jag käkade den så hade jag ju väldigt, väldigt mycket PMS-problem.
Ja. Så den åt du då för ångesten, men sen hade du även PMS-en på?
Precis, att jag fick PMS även om jag hade fluoxetin. För den går väl liksom inte på de här hormonstyrda.
Mm.
Och PMS-måendet är ju, alltså det är ju så jävligt. För då blir det ju, alltså ångesten är ju en sak, för den liksom ligger inombords. Det är ju sånt så här pilar som skjuter fram och tillbaka i bröstet. Och liksom trycker hårt om bröstet. Och ett så här allmänt liksom obehag.
Mm.
Men PMSen är ju så mycket med irritation och ilska och självkänsla som åker i botten och jämförelseångesten och liksom att allting känns så här, men allting känns lite omöjligt. Och då har jag ju sagt till dig också att jag kan ju få också någon form av så här social fobi liksom, att det känns lite övermäktigt att socialisera och typ att jag vill så ställa in pressluncher liksom.
Men den där känner jag också igen, ja. Såklart. Också den här ilskan.
Ja, för fan, jag vill strypa det här, Kristoffer. Alltså. Ja. Det är skilsmässan som varje månad. Och sen så det yttre. Liksom man känner sig så jävla ful. Och liksom ballongar upp liksom, en klädstorlek.
Mm.
Nej, så att jag har ju pratat liksom ganska länge av och till med både gynekologen och med läkare om att då sluta med fluoxetin och istället ta in det här som heter Premalex, som ju är en antidepressiv medicin men som har väldigt bra effekt på PMS.
Ja, så då är bara äta den?
Precis, så man kan inte
och
ta
den
ihop.
Hela tiden då, eller bara vid PMS?
Alltså, där kan man göra på två sätt. Mm. Många tar ju det från ägglossningen fram till mensen och sen behövs det inte.
Nej, men precis.
Jag kör den varje dag mellan PMS och, eller mellan PMS, mellan ägglossning och att mensen kommer. Men brukar ta hela perioden, men ibland om jag liksom känner mig väldigt stabil så kan jag skippa liksom de mellandagarna.
Mm.
Men det fina med den är att man, man mår bättre ganska snabbt. Liksom. Så känner man att usch, idag är den tuff dag, så kan man ta den. Liksom.
Mm.
Jag tycker det har hjälpt. Men det satt ju långt innan att byta från en medicin som man har haft många, många år. Och som man vet funkar väldigt bra.
Ja.
För att det ska man ju verkligen liksom ha respekt för. Att den här typen av mediciner har ju både utsättningssymptom och insättningssymptom.
Okej. Okay. Vad innebär det?
Man kan uppleva liksom en ökad ångest när man fasar ut och när man börjar på sådana här mediciner. Så man får ju liksom gärna tajma det lite med kanske en lugnare period på jobbet eller en semester eller så. Så jag var ju lite rädd så att släppa sign. Jag bara, tänk om det blir värre, för jag behöver liksom vara vid mina sinnesfulla bruk.
Och biverkningar då? Kan det vara några...
Alltså jag har faktiskt inte haft några biverkningar alls, varken på fluoxetin eller Premalex. Eller den Premalex-medicin jag har faktiskt en som heter escitalopram. Premalex är liksom ett varumärke.
Mm.
Men det är samma substans i något som heter escitalopram. Alltså man kan ju få biverkningar som av alla mediciner. Jag vet, Premalex kan många få mycket illamående av.
Okay.
Och lite svårare med sömnen och sånt. Men jag har inte haft det. Så. Alltså jag mår faktiskt jättebra. Det är klart jag fortfarande har PMS. Liksom. Det är inte det att den trollas bort. Men den är mycket mer hanterbar än den var tidigare.
Jag har ju, min PMS har ju dämpats väldigt mycket efter liksom graviditeten.
Och det är det
tror jag, ja, jag tror ju att den kommer komma tillbaka sen. Framförallt det att jag har liksom ett barn på mig så mycket. Alltså att man håller, även om man inte ammar så håller man oxytocinnivåerna uppe väldigt mycket. För att jag har Nike liksom sover på mig eller du vet, ligger och gosar väldigt mycket. Och att det dämpar PMS.
Ja, men det kan det, alltså det är säkert alltså att det spelar in. Men jag tycker det har blivit, för mig blev det ju, PMSen blev ju jättemycket värre efter att jag fick barn. Och sen liksom efter 30-årsåldern så har det liksom stegrat.
Ja, jag tyckte också att efter att jag fick barn, efter Lilo då, att den stegrades och blev värre och värre och värre. Nej, det roliga var att oftast så var det ju Christer som kom på. Alltså han kom på tidigare än att det var PMS på gång.
Mm.
Själv är man ju typ den sista att bara, det är PMSen som härjar.
Ja, men visst är det så.
Alltså han var ju så här cool, lugn. Medan jag bara,
Ja, men det är ju, alltså, och sen så tänker jag så varje månad också. Jag bara, alltså nu är det värre än någonsin. Ja. Så här fruktansvärt har det aldrig känt. Det här är inte normalt, det är något som inte stämmer. Men så tänker jag ändå så varje månad.
Ja.
För man liksom åker ner, alltså man glömmer ju liksom vilket jävla så här hål man åker ner i. Och så jävla arg man är.
Ja.
Alltså det går ju inte att tygla sig.
Nej.
Jag skulle faktiskt vilja ha ett sånt här, ett särskilt PMS-boende.
Mm.
Som en övernattningslägenhet.
Ja, absolut. Man bara får vara själv. När jag hade då värre PMS förut så... Men ett av mina knep för att hantera PMSen, det är ju faktiskt lite egen tid. Och träna.
Ja.
Få ut aggressioner på det sättet. Och gå typ och få så här massage och sånt.
Ja, men alltså 100%. Att träna det är liksom, det är A och O där. Och det vet ju Kristoffer också liksom. Jag och Kristoffer har alltid varit så här extremt generösa mot varandra med det här med egen tid. Det har varit ganska lite så här, för det vet jag man kan se i, ja, men lite i relationer runt omkring så att man inte riktigt unnar den andra att ha den här egen tiden eller gå och träna eller så. Men han håller ju på liksom så himla mycket med sin träning, vilket jag ibland kan vara lite så för. Alltså när det är Vätternrundan-perioden.
Den är ju rätt extrem då. Oh. 30 mil liksom.
Ja, men alltså upptakten till den.
Ja, det
är... Då kan jag säga, då är det ju inte alltid att jag unnar honom en sån 6 timmars cykeltur på söndagen. Man bara, vi har fan tvätt här hemma. Men att han fattar liksom verkligen att det är så viktigt att, att jag kan gå och träna de veckorna. Liksom, att han steppar in och hämtar barn och inte tjafsar kring det.
Nej.
För det är verkligen bra. Liksom, och jag springer ju mycket. Liksom, det är ju min terapi. Och det tycker jag är jättejobbigt nu på vintern faktiskt. Att jag inte kan springa. Det märker jag av att det är svårt att få ut så här. Att styrketräning ger inte samma så här meditativa effekt. Nej. Man kan ju springa på gym, men jag har inget gymkort. Och jag köper inte ett gymkort för att gå på ett sånt band.
Nej, det är lite så tråkigt att springa på band.
Men sen överlag att verkligen vara så snäll mot sig själv, tror jag. Att så behandla sig själv. Överlag börjar vad det gäller. Ja, men det här med ångesten, men också PMSen, att så här behandla sig själv som man skulle behandla en vän. Eller till och med som man skulle behandla sitt barn. Så här, rå om sig själv och ge sig själv mat som man mår bra av.
Verkligen.
Ja, så här mörk choklad. Och liksom
choklad god, är
ja,
bästa.
Så här goda... Så här, chokladiga bananglasskapelser och sånt. Som höjer man liksom det tryptofan som ju finns i mörk choklad och i banan och i en massa andra grejer. Det verkar ju som ett så här förstadium till serotoninet.
Om man har en någorlunda regelbunden cykel så kan man ju verkligen så här boka in, ja, men då har jag en massage då, och då ska det inte vara någon sån djup, alltså det ska vara en relax massage för att man kan ju också vara lite smärtkänslig när man har PMS.
Ja.
Så inte boka in den här kemiska peelingen eller dermapenbehandlingen. Nej. Utan...
Nej, gud, alltså man ska tajma dem lite faktiskt efter cykeln.
Utan mera ha så här...
Vaxningen.
Nej, men härlig massage, spabesök, träning, promenader, hänga med kompisar faktiskt.
Ja, men verkligen så här. Man ska vara så snäll mot sig själv. Överlag tror jag i livet att det är typ den viktigaste läxan man kan ha. Att man var lika snäll mot sig själv som man är mot andra. Att inte döma så jäkla mycket. Men sen liksom med den här andra slags ångesten som jag var inne på innan, den jag haft sedan jag var liten, så här GAD, GAD och panikattacker och sånt. Det är ju lite mer komplicerat. Där behöver man ju liksom medicinsk
hjälp.
Liksom. Vård. Alltså jag har ju varit så koko i perioder, jag kan ju skratta åt det nu liksom, men haft så här, haft ju så här tvångsbeteenden.
Ja.
Alltså verkligen varit helt vild och galen liksom, i början av puberteten. Det är ju så här period liksom, när det är hormonstormar i kroppen och, så, och liksom det eskalerar ju allting. Ja. Och liksom, då hade jag ju så mycket ångest inombords och så tar man ut det på konkreta beteenden som ju ofta är, ja, men typ som renlighetsmani som jag ju hade. Jag kunde ju ibland inte komma iväg till skolan för jag skulle tvätta händerna liksom. Och tvätta allt jag tog i. Helt galet.
Ja.
Och det är ju liksom ganska vanligt. Och sen så när jag var i början av 20-årsåldern så var det ju att jag var så här fixerad vid oron att någon i min familj skulle dö. Och att det ledde till en massa beteenden. Som att mamma och pappa, de fick aldrig skjutsa mig någonstans. För skulle de krocka på vägen hem så skulle det vara mitt fel. Och så fort, vet man, lyssnade på radion och det kom en sån här jingel för att det var trafik. Trafikinformation, att det hänt en olycka. Alltså då var jag ju tvungen att stänga av radion för jag blev panikslagen. Jag bara, tänk om det är där min familj är ute och kör.
Ja, men det fick du hjälp av KBT, eller?
Där blev det KBT. Mm. Och både så här egen KBT, alltså att man går med en, liksom en gång i veckan till en dam. Och så hade, fick jag ju medicin också för att så dämpa, liksom, som stödköp kallade hon det. Liksom.
Mm.
För att lättare kunna liksom, göra de här uppgifterna man får i KBT. Men sen gick jag ju också i en sån här gruppsessions i Jökboet. Alltså vi hade ju folk, alltså vi hade ju verkligen folk i gruppen, det var ju alla möjliga, det var ju någon skådis som hade så förlamande scenskrift, men det var ju också det här gänget som ju fick hämtas på morgonen, för de kom ju inte hemifrån annars, för de skulle ju kontrollera att de hade låst dörren eller att de hade stängt. Ja, ja, alltså de kom ju inte hemifrån. Nej. Så många gånger skulle de ju kontrollera kaffekokaren.
Och gud, man skrattar, men ja.
Ja, men alltså, du vet, och den mänskliga hjärnan, men man får ju skratta lite åt eländet alltså. Det är ju...
Men kunde ni hjälpa varandra då, eller?
Alltså, det, jag tror vi kanske inte hjälpte varandra så mycket. Jag kommer ju aldrig glömma, det var ju en stackare som hade alltså någon helt oförklarlig ångest kring varma drycker. Alltså, som sagt, alltså människohjärnan. Man bara, vad fan? Och skulle ju då inför gruppen dricka en kopp te. Och bröt ju ihop. Alltså det var ju lite som ett sånt drama. Den här människan liksom utspelade sig liksom ett ångestdrama i 7 akter. Och bara högt skak och liksom ångest. Och liksom den här koppen som liksom svajar fram och tillbaka. Och då liksom spillde det ju över att det var ju fler i gruppen som ju smittades och fick också en panikattack.
Oh shit.
Så bara, okej,
jökbåt.
Alltså var total jökbåt. Men sen var det faktiskt väldigt bra för den här ledaren då gick ju igenom väldigt så här konkret det biologiska. Och det kan jag säga, det hjälpte mig jättemycket. Det var mitt största breakthrough att fatta att det är så här biologiska responser. Mm. När man kommer in i en panikångestattack så känns det som något övernaturligt. Man tror att alltså jag får ju ibland för mig, oh, det är ett sjätte sinne eller nu liksom, det här, alltså det är Twilight Zone, det är, ja det är så konstigt. Syn, intryck, hörseln, allting liksom påverkas ju. Men att han liksom verkligen ritade upp på den tiden när man ritade på en whiteboard. Vad det är för någonting som händer i kroppen och liksom hur det här kopplas till vårt gamla fäkta och flysystem liksom. Och... ja, men som till exempel att man upplever att synintrycken ändras och att allting känns lite overkligt. Att det beror liksom på att pupillen... Jag tror att den vidgas för att man ska kunna ta in mer ljus.
Just det, och då blir det som ljus.
Ja, precis. Att det faktiskt är mycket så biologiska mekanismer och vad det är som händer i hjärnan. Men det var så skönt för så här biologi på det. Att det är liksom ingen så här yttre demon som griper tag om en, utan det kan liksom förklaras. Ganska konkret. Så det har hjälpt mig jättemycket.
Så då kan man tänka på det när det börjar. Liksom. Då kan man i sig bli lugnad av det. Eller?
Ja, alltså det är ju skönare att tänka att det är biologiska. Så här, men det här är för att jag är människa med så här gamla biologiska funktioner som en gång i tiden skulle rädda mig på savannen typ. Men att det slår helt bakut i det moderna
samhället.
Ja.
Eller att det istället för att det är övernaturliga krafter som
visst. Oh, God,
får så... makt över dig.
Att det är så här demoner, för det har man ju trott ibland. Liksom. Man bara, nej, nu är det så mycket overklighetskänsla. Och så tror man ju att jag håller på att bli galen.
Mm.
Och så tror man ska bli galen. Och så kommer ångesten av att man ska bli galen. Och aldrig komma ur galenskapen. Att nu är jag galen for life.
Men hur länge sedan var du hade ett sånt här?
Alltså det var faktiskt flera år sedan som jag hade en ordentlig panikattack.
Ja, vad skönt.
Det har blivit jättemycket bättre med åldern.
Kommer de här ångestattackerna helt plötsligt eller kan man känna att de kommer smygande så att man har verktyg att hantera innan de liksom bryter ut?
Ibland har de kommit väldigt plötsligt. Antagligen är det ju en respons att man har haft liksom oro under en tid eller stress eller så. Men att de kan komma så synbart plötsligt. Jag vet någon gång jag stod inne på H&M en fredag eftermiddag och skulle köpa en topp. Och så plötsligt ser det som någon drar undan marken och man bara wow, alltså vad händer nu? Men sen kan man ju också... tycker jag liksom känna att de kan komma krypande på kvällen eller framåt natten liksom.
Mm.
Men jag tror det som hjälper mest är väl att faktiskt komma ihåg att de går över. De är inte farliga. Det finns ingen människa som har fastnat i en panikattack för resten av livet. Alltså, och att man får så här rida ut den. Mm. Det är ju sånt man är också mycket i KBT. Att man säger, välkommen lilla tvångstanke, välkommen lilla ångest. Välkommen panikattacken, du kan komma hit här till mig, var du här hos mig. Ja, du får vara här men jag är inte rädd för dig. Jag ser dig, jag betraktar dig men jag går inte in i dig. Sen släpper jag det. Alltså det är mycket så här,
men man ska det var ändå bra.
Så det är jävligt svårt när man väl är inne i det liksom. Men nej, men nu var det faktiskt många år sedan det kom en sån som knockar in så hårt att man tappar andan och tror att man ska bli tokig. Och tvångsbeteenden har jag faktiskt inte haft på, jag menar, när jag var typ 22-23 och så maniskt färgkoordinerade böckerna i bokhyllan för att det dämpade ångesten att mamma och pappa skulle krocka.
Oh my God.
Så det blir bättre. Nu är det väl bara att så här hålla utkik på min lilla avkomma på Vera. För det, tyvärr så är ju liksom den här ångestbenägenheten ofta ärftlig. Men min mamma som ju också haft jättemycket ångest och panikattacker. Jag minns ju det liksom från när jag var liten att hon ibland kunde svimma och så. Och hon har ju också haft så här saker för sig liksom. Gått in i tankar som snurrar liksom, tror jag. När hon var ung. Men det gick också över med åldern. Mm. Och hon sa någon gång till mig så himla bra när jag var i 20-årsåldern. Hon bara, du har ju liksom alltid haft en jättestor fantasi. Mm. Och det har ju jag liksom. Mm. Superbra på att fantisera liksom. Och kunna...
Och det märker man ju nu att du är så här kreativ och... Ja. Bra på att skriva.
Ja. Gud, det är väl den så här kreativa galenskapen. Men att baksidan av det myntet av fantasin, det är ju att också det finns ett väldigt stort rum för så dåliga fantasier och dåliga föreställningar. Liksom. Mm. Så det är ett mynt med två sidor.
Mm.
Det är det ju verkligen. Men jag har satt en sak som också... En tanke liksom som hjälper mig jättemycket, det är att tänka så här, alltså en dålig dag betyder inte ett dåligt liv.
Nej.
Alltså har man en skita, och det behöver inte vara liksom egentligen med jättemycket ångest. Det kan vara att man har sovit dåligt, om man så här går med, man har liksom som en, ja men du vet, ett betongkeps över hela huvudet. Ja. Liksom. Att tänka så här, en skita betyder inte att jag har ett skitliv.
Nej.
Och också att man faktiskt kan ha ett jättebra, välfungerande liv även om man lever... Med ångest liksom.
Men det tror jag, en skita betyder inte ett skitliv, tror jag alla mår bra av att tänka.
Eller hur?
Ja.
Och skitdagar har alla, vi är ju människor. Vilket är lätt att glömma bort i den här insta-snurran ibland där alla har så synbart perfekta liv. Men vi alla är ju människor liksom.
Ja.
Jag efterlyste ju på min insta nu på morgonen. Om man hade frågor kring det här liksom, med ångest, stress, prestationsångest, vad det nu kan vara. Och så fick jag en fråga om, så prata gärna om den bristande förståelsen och acceptansen runt omkring. Och ge tips. Ja, det där är ju svårt liksom. Mm. Det där är jättesvårt att sätta gränser, tror jag. För att det kommer alltid finnas personer runt omkring. Har man själv inte levt med ångest eller PMS eller stresssymptom så kan man inte sätta sig in i det. Liksom. Och på arbetsplatser och universitet och så där man ska prestera. Det kommer alltid vara de människorna som tycker så här, ta dig samman.
Ja.
Bara kör på. Men jag tror det enda man kan göra där är liksom att lyssna, alltså verkligen så här, lyssna på sig själv och dra sina gränser. Mm. Att inte låta andra... Liksom dra med in i någonting man inte mäktar med.
Men har inte det där blivit lite bättre och att man har fått en lite större förståelse för psykiskt mående och så generellt?
Jo, absolut.
För jag vet till exempel här på vår arbetsplats så var en kollega som bytte medicin under en period.
Mm.
Och den personen var ganska öppen med det.
Mm.
Och vår chef var verkligen så här... så förstående bara, nej men, och så här, informerade då med hens liksom, godkännande att ja, men, hen äter en ny medicin och vi måste liksom ta lite hänsyn till det och så där.
Men alltså det är helt fantastiskt. Alltså guldstjärna till chefen i fråga.
Mm.
Det är faktiskt helt fantastiskt. Mm. Men attityderna har förändrats så mycket och unga människor idag, alltså det är ju guld att det finns, men som ångestpodden tjejerna och liksom vissa YouTube-kanaler och så som pratar kring det här och bryter tabun liksom.
Mm.
Men för jag vet när jag då Alltså när jag hade den här renlighetsmanin när jag var i 12-årsåldern. Det var ju ingenting än som jag gick till liksom doktorn för, utan ja. Det var ju så här, ja, men det är en fas. Och det var ju liksom.
Mm.
Och sen när jag var i 20-årsåldern och skulle börja äta medicin, jag vet min pappa, han var ju helt så här, men vadå, äter man det alltid? Eller, nej, men det ska du väl inte behöva? Alltså det var ju, det var liksom någonting väldigt okänt och konstigt.
Mm.
Så att attityderna har ju verkligen förändrats.
Mm.
Sen var det faktiskt en fråga som om vi har haft ångest när vi var yngre för att vi inte kommer träffa någon partner och bli själva. Vad säger du om det, Anja, som när var det du träffade Christer? Du var typ 24.
Ja. Där jag måste tänka. Ja, jag var 24. Jag fyllde 24. Då hade vi precis träffats. Fast sen blev vi inte ihop förrän ett halvår senare. Men...
Och sen blev du min barn typ efter en vecka.
Mm. Så jag hann liksom inte. Jag var ganska glad singel där innan faktiskt.
Ja.
Det är klart att sådana tankar kom väl upp någon gång att man inte skulle träffa någon kanske.
Mm.
Men fast jag var ganska så inställd på att vad jag tyckte då var så här, men det är ju modernt att vara så här självständig och singel och ja.
Mm.
Och jag passade nog på att njuta ganska mycket av att vara singel.
Mm.
Tyckte det var liksom rätt roligt.
Mm.
Nej, du var ju också rätt ung när du träffade Christoffer.
Ja, men det var jag. Alltså, jag var ju en sån tjej som typ alltid hade pojkvänner.
Mm.
Alltså det finns ju liksom den.
Ja, den
typen av... Nej, det var killar. Killar var liksom livet. Tyckte inte om att vara själv. Men, och så jag blev ju sambo när jag var... 21 eller 22 kanske. Med en kille som heter Daniel. Vi bodde ihop i London. Och sen när vi gjorde slut så hade jag typ 2 singelår kanske och bodde själv. Mm. Och lärde mig som att njuta av mitt eget sällskap och att det var ganska gött ändå.
Mm.
Men sen rasade ju Christoffer in, då var jag ju 25.
Mm.
Så jag har ju inte heller riktigt hunnit. Men däremot, jag ser ju väldigt mycket stress hos vänner. Och jag har ju ganska många vänner också som ju faktiskt har skilt sig eller separerat liksom, från papporna till barnen. Att småbarnsåren liksom tog koll på allting. Och där finns det ju mycket oro liksom, hur man träffar någon.
Ja.
Och liksom hur Tinder skrivit om
sättet
att dejta
och träffa folk. Ja, men liksom,
det här smörgårdsbord heter det så. För smör. Gås. Smörgårdsbord. Smörgårdsbordet. Som på gott och ont liksom. Men...
Mm. Apropå småbarnsåren.
Ja, och gud Anja.
Ska vi prata lite om?
Ska vi öppna dörren till ditt småbarnskaos? Alltså jag är så impad av dig. Du är ju verkligen en sån superkvinna egentligen.
Tycker du det?
Ja, men du har ju inte sovit en natt på ett år.
Drygt. Mer än ett år. För jag sov ju inte när jag var gravid heller.
Nej.
För då vaknar man ju och började gå upp och kissa hela tiden.
Mm.
Nej, men jag har väl liksom kommit på... De senaste åren så har ju sömn blivit viktigare och viktigare för mig.
Mm.
I takt med också att den har minskat. Jag kan säga att Lilo, då, min dotter som är 7 år nu... Hon sov just hela nätter från att hon var typ 2-3 månader.
Mm.
Det gör ju inte Niki.
Nej.
Nej. Så sömn är ju liksom mitt absolut viktigaste för att jag ska fungera som människa. Det är absolut viktigaste. Och jag har egentligen liksom inga problem med mitt psyke eller liksom PMS eller någonting sånt om jag får sova.
Nej.
Och det är så att i mig själv så har jag inte något problem att sova egentligen. Allt är faktiskt barnens fel. Och sen då är det kombo med jobbstress om man väl då vaknar vid 4. Och så har man då kanske svårt att somna om för att man börjar tänka på jobb och annat.
Men, ja, visst.
Men ett knep då som jag har för att verkligen maximera min sömn är ju att jag tänker att jag är Charlotte Kalla.
Jaha?
Men jag tänker att vara förälder känns ju ibland som att man är typ elitidrottare.
Fan vad en bra
minus
tanke.
Minus träningen då. Nej, men jag tänker så här. När jag ligger,
den mentala träningen.
Ja, när jag tänker när jag ligger i soffan så är jag så här. Nej, men nu, jag är Charlotte Kalla. Imorgon ska jag åka Tour de Ski. Jag måste gå och lägga mig.
Alltså jag orkar inte att detta är så här, jag ska åka Tour de Ski. Att det är så här, jag ska ta hand om... Jag ska åka
hand om barnen. Jag ska ta hand om Niki. Jag kan inte ta ett glas vin till. Jag kan inte se det här avsnittet. nätet. Nej. Det är bara att gå och lägga sig som gäller. Och det låter kanske inte så kul, men jag är så mycket gladare, härliga människa, om jag bara får sova. Så jag liksom ser till att få varenda minut.
Men då är det ju, det är ju faktiskt en väldigt så här bra mental träning. Att då fokuserar du ju helt på vad du får. Att du får en bra dag. Dagen efter förhoppningsvis. Ja. Istället för vad du missar.
Exakt.
Vinglaset. Bla, bla, bla.
Ja.
Tänk oss som en elitidrottare.
Ja. Och jag tänker också att det här är inte för evigt. För det vet man ju med barn. Att ingenting varar för evigt. Allt ändras hela tiden.
Ja.
Så att jag tänker att nej, men nu är det så här. Det, jag är väldigt osocial. Och jag håller inte koll på de senaste serierna. Ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Men när du skulle få barn, när du väntade Lilo, för då var du ju så ung, kunde du vara orolig då liksom, under graviditeten att du skulle bli mer ointressant som människa? Att du skulle bli så här, mamma och missa medan kompisarna var ute? Och...
Nej, men för jag var nog ändå ganska redo att göra den omställningen ändå. Även om jag var jätteglad i mitt singelliv och allting. Och sen så, men sen när jag träffade Christer så var jag nog ganska... liksom redo att göra en omställning. Sen kan jag säga så här att ett barn, med ett barn kan man göra i princip vad som helst.
Mm.
Man behöver inte kompromissa så mycket. För Nej. Ett barn kan alltid hänga med.
Mm.
Så jag tycker egentligen att så här, det första barnet var mer en omvälvning känslomässigt. Att det var så en häftig känslomässig upplevelse att få någon som man älskar så mycket. Och det blev, man blev en familj och hela den grejen. Att det, men att den rent liksom praktiska omställningen var inte så stor. Hon har ju liksom fått hänga med till Japan, hon har fått hänga med till Paris. Alltså du vet, det är så här, vi har ju rest jättemycket, vi har... Sen har vi också haft mycket hjälp och sådär, så att vi har ju verkligen kunnat leva ett liv som... Jag menar, vi har jobbat väldigt mycket och allt sånt.
Mm.
Sen andra barnet, jag ska inte säga att det inte var en känslomässig upplevelse, det var ju också, det är otroligt häftigt. Hon var ju så enormt efterlängtad också. Men där kan jag så se att så här, praktiskt så är det ju... en större skillnad.
Mm.
Alltså så här,
logistiken
är liksom mäckigare och det är inte helt enkelt att bara dra med sig två barn hela tiden.
Men du är ju väldigt, alltså ditt liv, liksom, för nu jobbar du ju också. Ja, men 40% liksom på Damernas värld och vi har podden.
Mm.
Alltså du är ju mycket... liksom håller den här logistiken med barnvakter och liksom timmar som ska klaffa och hit och dit. Och jag imponeras av att du så här, men håller liksom lugnet i det ändå. För det gör du ju verkligen. Så här, men nu är det, och också så här, men nu har jag barnvakt till den timmen och då är det så det är liksom.
Ja, jag tror bara att jag måste tänka så för att det ska få det att fungera liksom.
Ja.
Mm. Men det är ju väldigt mycket som också försakas, till exempel kompisar och sådär just nu, tyvärr.
Men lite så, alltså det är ju alltid så, liksom something's gotta give liksom.
Mm.
Man har ju så här familjen och jobbet, det egna måendet, så, och sen så för andra liksom... Men ska vi hoppa in? Vi fick ju någon till fråga faktiskt.
Jag tänkte bara att jag skulle säga något mer så här konkret för sömn.
Ja.
Mer än att man ska tänka som självskallad. Det är att ta magnesium på kvällen.
Ja.
För det är muskelavslappnande.
Det är jättebra.
Så det hjälper en att slappna av. Mm. Man kan även gå steget längre och ta aminosyran glycin. Som ska hjälpa till att vara lugna. Lugna nervsystemet. Och sen såklart, det låter kanske lite så här tradigt, men inget koffein. Ingen telefon.
Nej.
Kolsvart i sovrummet. Mm. Vi har faktiskt investerat i riktigt så här mörkläggningsgardiner. Så det blir becksvart. Mm. Även mitt i vintern så behöver man ha det.
Mm. Ja, ni märker skillnad på vintern också. Alltså.
Ja, för det dämpar också lite ljud och sådär.
Ja. Men det där är jätteviktigt. Och gud, alltså med ljuden.
Mm.
Jag är så glad att vi har ett gästrum där jag kan stoppa in Kristoffer när han har sitt snark.
Mm.
Nu har vi i alla fall fått en sån här snarkskena till honom.
Mm.
Men så tar han ju ut den ibland.
Ja, sliter ut den.
Men den får du fan gå in.
Mm.
Mm. Men vi fick ju, det kom en fråga om det finns någon mat som är bra att äta för att sova bättre.
Ja.
Och som du sa där, liksom, med protein överlag
på kvällen.
Är ju bra. Alltså, på natten så går vi ju in i den här reparationsprocessen. Liksom.
Mm.
Och protein är ju, och aminosyror liksom, spelar en viktig roll där. Men också men mat som är rik på det här tryptofan.
Ja.
Man kan äta lite ananasbitar.
Mm.
Man kan käka bananglass, banan är fyllt av det.
Jaha, okej.
Okay. Lite mörk choklad, men det har ju en uppiggande verkan också.
Ja, för det innehåller lite koffein va, choklad?
Ja, det gör ju det. Och sen nötter tycker jag också är så här bra kvällsmat.
Mm.
Vår älskade paranöt.
Ja, ah, som innehåller selen.
Mm, det är en riktig, man brukar kalla det för så här anti-age-nöten.
Mm.
Så bara en paranöt om dagen får man hela selenbehovet.
Mm.
Mandlar har ju också liksom den här lite, har ju mycket antioxidanter och också lite så här lugnande effekt. Men sen tar jag ibland melatonin också.
Ja.
Som jag brukar köpa i USA. Ja. För det är så fjuttiga halter här.
Ja.
Jag har fått utskrivet. Alltså jag har ju så mycket problem med min sömn i perioder. Det, där eskalerar det också under PMS:en. Ju. Så då är det ju bara, då är det ju liksom all in på sömntabletten.
Mm.
För att annars blir man koko liksom.
Mm.
Man ligger vaken till 5 på morgonen. Men melatoninet som skrivs ut här är ju väldigt så låga doser. Som det är man kan bunkra lite.
Ja.
Om man är utomlands.
Absolut, det har jag gjort förr. Men jag har mest använt det när jag har liksom hanterat jetlag och så.
Mm.
Faktiskt.
Mm. Mm. Ja, men det är ju sån jetlag-klassiker.
Mm.
Och melatonin finns ju faktiskt också i körsbär.
Är det sant?
Så körsbär är också riktigt bra sån här stressa ner kvällsmat.
Mm.
Men att försöka väl på kvällen att dels att inte äta alldeles för sent. Men också försöka skippa snabba kolhydrater.
För det och, kan ju...
Ja, veva igång liksom.
Mm.
Istället köra loss på proteiner och fullkorn och bra fetter. Sen fick jag en fråga till om det här med mat och mående. Tror du att kosten kan påverka ångesten?
Mm.
Och det kan det nog alltså i viss mån. Dels har man ju sett i studier kopplingar mellan depression och liksom mat som är skräpig och hög i socker. Sen vet man ju inte riktigt vad som är hönan och ägget. Liksom. Man tenderar ju att äta dåligt. Liksom.
Ja, men också att inflammatorisk mat, alltså mycket omega-6-fetter och transfetter och sånt har ju...
Ja, att det triggar inflammation
som sen i sin tur triggar ångest och depression.
Man tittar ju mycket nu på det här med tarmens mående och hjärnans mående.
Mm.
Att det verkar väldigt sammanlänkat.
Ja, ja.
Så definitivt att kosten kan bidra till ett bättre mående. Men mår man jättedåligt ska man såklart gå till läkare.
Ja.
Det är liksom...
Men som jag då som kanske inte har någon sån djup ångest. Jag kan verkligen märka skillnad med kost.
Ja.
Så att jag jobbar väldigt mycket då med att äta nyttiga fetter, bra proteiner och mycket grönsaker och så där.
Alltså man mår ju bättre av att äta bra. Sen så mår man ju bra av att veta att man har tagit hand om sig själv. Så precis. Det blir ju en bra cirkel.
Mm.
Har du liksom någon sån här feel good hudvårdsrutin?
Duscha.
Mm.
Oh. Bästa jag vet.
Duschen.
Mm. Långa, varma duschar. Jag tror också det här med att liksom man stänger av på ett sätt i duschen. Man har inte telefonen med sig. Man hör inte liksom saker utanför.
Förutom dina barn.
Förutom mina barn som står och bara bankar på dörr. Nej, men ibland är jag med mig Nike i babysitten i duschen också. Alltså hon sitter utanför duschen. Det tycker hon är roligt. Men just det här att man inte har liksom telefon och sånt som pockar. För ofta så är det ju så att när man kopplar av så har man en tendens att ta till telefonen och ligga och scrolla och sådär. Och det är ju inte att vila egentligen.
Nej, gud nej. Det är bara att bomba in små intryck i hjärnan. Mm.
Och jag har ju märkt nu, för att jag har ju försökt minska på mitt Instagram-användande ganska mycket.
Mm.
Men då istället så är jag ju helt manisk med så här nyhetssajter och sånt. Mm. Vilket inte känns bättre faktiskt. Ja, nej men duscha och lägga ansiktsmask tycker jag är så härligt. Och ja. Sen också använda doft.
Oh.
Parfymer, olika parfymer.
Det var ju så intressant. Jag gjorde ju en intervju för många år sedan med en väldigt känd aromaterapeut i London som jobbade mycket med prinsessan Diana på 80-talet och sådär. Och djupdök lite i det där hur doftämnen faktiskt påverkar hjärnan.
Jaha. Ja, men, det är superintressant. Ja.
Doftterapi, det ska ju inte underskattas alltså.
Nej.
Jag har faktiskt inne på kontoret en sån här liten roller från Tata Harper.
Mm.
Som man rollar på insidan av handleden och sniffar på, så ska man känna sig lite så här mer klartänkt.
Jag har en sån från Cora Organics. Oh. Alltså Miranda Kerr's.
Jag tycker fan det hjälper, jag blir lite så alert.
Jag tycker det är mysigt.
Men sen också det här taktila, liksom att ta på huden och massera och låta det ta tid.
Mm. Definitivt.
Och sen tror jag också att en hudvårdsrutin, om man har liksom ett känsloliv som stormar väldigt mycket, liksom, eller att livet stormar och allting är kaos, så kan det vara en liten boja i kaoset att varje dag ha samma rutin. För rutiner är ju också jätteviktigt för måendet.
Mm.
Så matrutiner och sånt, det vet jag när jag gjorde en av mina senare KBT-runder, för de kommer liksom i cykler. Det blir liksom så här vartannat, var tredje år någonting. Jag menar att hon pratade om så viktigt det är med regelbundna mattider. Och att komma ifrån det här småätandet som jag är världsbäst på. Alltså jag småäter, jag är sån grazer. Så bara äter små bars här och där och så. Hon bara, du ska äta på regelbundna tider, äta ordentligt liksom, så kroppen får lugn i det.
Ja. Där tror jag också väldigt mycket på att hålla på sina sömntider. För att jag intervjuade någon så här sömn- och typ fetmaforskare någon gång. Som sa att det här med att man går och lägger sig så mycket senare och har så helt annorlunda tider på helgen. Att det typ är lika dåligt som så här skiftarbete. Ja. Och skiftarbete har man ju sett är väldigt dåligt för kroppen på många sätt.
Ja, man går ju emot den här cirkadiska rytmen ju.
Mm.
Den inbyggda dygnsrytmen.
Så det har jag också blivit väldigt noga med. Att jag faktiskt inte har så annorlunda tider på helgerna.
Mm. Nej, men samma här. Sen så andra sidan, du och jag har ju sådana liv där man kan göra lite mer. Så är man ute i partysvängen så får man ju... Alltså då är det ju vad det är liksom. Då ska man ju vara
eller om man
på bardisken till stängning och sova länge liksom.
Har ett jobbschema som innebär att man måste jobba natt och sådär.
Alltså man kan ju inte vara nitisk.
Nej.
Men vi liksom familjetanter som ändå så här kan hyfsat styra det. Det känner jag också att jag mår bra av att ändå komma upp. Alltså jag går inte upp jättetidigt på helgen. Men jag kanske går upp i alla fall vid 8:30.
Mm.
Istället för att gå upp vid 11.
Ja.
Men det där är ju också perioder. Gud, jag vet när vi bodde i Japan, jag och Kristoffer varje söndag. Så det var ju mayhem. Då hade man ju suttit i någon karaokebox till 6 på morgonen. Och då såg man ju till 12 och sen gick vi upp och käkade pannkakor. Var det ju allt vi gjorde. Och sen gick man ju typ och... Ja, men man gick typ och la sig igen. Eller låg och bara kolla på serier och småsov hela dagen. Alltså man ställde ju om sig helt.
Mm.
Vi fick ju också en fråga om stressfinal. Mm. Don't we all know them?
Yes.
Vad gör man när man inte har tid att stressa mindre? Och gud, vår tidsparadox. Att man inte har tid att stressa mindre. Det är så jävla tragiskt, men så är det ju. Jaja. Det säger jag bland mina kompisar att man måste stressa mindre. Så det får... mm. Man bara, ja, fast nu är det som det är. Mm. Alltså, nu är det yttre faktorer. Så att... Men anyhow.
Hur hanterar man finnarna då? Som faktiskt pluppar upp.
Ja, men det gör de ju. För stress triggar ju kortisol.
Ja.
Och det i sin tur triggar ju inflammatoriska responser och även talgproduktionen.
Precis, de kommer.
Så det är ju verkligen så lagen om alltings jävlighet att stresshud faktiskt är en grej.
Mm.
Det viktigaste är väl att så här, tagga ner på aktiva ingredienser så att cellerna liksom inte behöver, att de inte aktiveras för mycket utan får vila. Jag brukar ju i stressperioder gå tillbaka till så här, men French pharmacy, hudvård, typ La Roche-Posay och Avène liksom och sånt där.
Basic grejer.
Typ. Ja, ju färre ingredienser ju bättre, för det behövs inte fler intryck liksom.
Mm.
Och sen jobba lokalt på själva finnarna.
Mm.
Med någon form av sån här spotmarkör liksom. Jag har en från Medicaid som jag tycker är fantastisk. Vad heter den heter? Inte ska jag kolla. Beta gel tror jag den heter, som man använder lokalt på finnen.
Ja.
Med salicylsyra och lite andra syror.
Just det.
Men att i övrigt vara snäll och jobba med silkesvantar. Vad gör du när du har stress i huden?
Salicylsyra tycker jag är ändå väldigt bra.
Mm.
Och då har jag en från The Ordinary faktiskt som jag duttar på.
Kör du den varje dag då?
Mm.
Mm.
Ja.
Jag hade sån stresshud innan jul.
Det här jag försöker undvika retinol faktiskt.
Ja.
För det kan tycker jag kan trigga.
Mm. Nej, men jag håller med. Och faktiskt att jag kan reagera lite på sån niacinamid och C-vitamin och så också.
Ja, C-vitamin kan jag definitivt som reagera på. Niacinamid har jag inte. Det tycker jag är ganska bra också på stresshud. Det beror ju på i och för sig vilken dos.
Ja, precis. Alltså, man kan ju ha liksom en lågdosare såklart. Men jag hade innan jul någon sån... Det här var min hud i totalt stressuppror. Så att den blev knallröd så fort man bara tittar på den. Så då skalade jag tillbaka och körde jag faktiskt syrafritt i 2 veckor. Och mer liksom på med så här pantenol, alltså vitamin B5 och snälla ceramider och sånt där.
Mm.
Lipider.
Ska vi avsluta?
Ja, ska vi runda av detta? För nu börjar, nu kommer det, traditionen. Måste kissa! Alltså det är ingen podd utan det.
Nej, utan kisspaus. Men nu... Då passar vi på att avsluta. Och så nästa avsnitt så ska vi ju prata om det bästa, absolut bästa vi har gjort för vår hud.
Alltså hur mumsigt.
Ja.
Längtar och lyssna på vad du ska säga.
Ja, samma.
Följ oss på Instagram då.
Mm, Anja Sköpegran.
Och Maria _ Ahlgren.
Hej då!
Hej då!
Okay, I have 2 new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.